allting tyder ju faktiskt på att det handlar om ett rent vansinnesdåd som skulle kunnat drabbat nästan vem som helst. Mordet på en 36-årig man i Skoghall ser ut att vara ett vansinnesdåd och stor dramatik när mördare på rymmen greps i Glava. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs reporter Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Och jag har med mig NVTs reporter Åsa Asplid och Nicole de Borsan. Välkomna hit.
Tack. Tack så mycket.
Vi ska prata om flera saker idag, men innan vi går in på de sakerna så tänkte jag att vi måste ju nämna den här stora dramatiska händelsen från tidigare veckan när hela köpcentret Bergvik, eller nästan hela köpcentret, fick utrymmas på grund av ett misstänkt föremål. Vad var det som hände då?
Polisen trodde ju att det var en misstänkt bomb som låg inne på en toalett nära foodcourten på Bergvik. Det var en besökare på köpcentret som gick in på toa och fick syn på någonting som han reagerade över. Så han gick och tog kontakt med en av ordningsvakterna som fanns i närheten, som också gick dit och kikade på det här föremålet. Och ansåg att det var så pass allvarlig art så han larmade polisen om det.
Vet man vad det var för föremål då?
Nej, vi har fortfarande inte en aning om vad det var för någonting. Polisen är väldigt förtegen om det, men den här ordningsvakten ska ha beskrivit för sin chef att det här föremålet var någonting som inte hörde hemma på det här utrymmet där det låg.
Okej. Okay. Och vad hände när de larmade polisen då?
Det var väl en eller två patruller som åkte dit först och sedan så drog man på stort och kontaktade nationella bombskyddet i Göteborg som också tog sig till Karlstad så snabbt som möjligt för att oskadliggöra det här föremålet.
Och samtidigt som det hände så kom det ett larm från Löfbergs kafferosteri om att man hade hittat ett misstänkt föremål där också. Vad var det som hade hänt där?
Det visade sig att det var inte alls något farligt föremål utan en kaffetermos faktiskt som någon hade sett. Jag vet inte om det var poliserna som var extra mycket på tå då eller om det var allmänheten som också blev väldigt uppmärksam efter att det hade varit ett så stort larm ute på Bergvik.
Men polisen var väl och letade på flera andra ställen också?
Ja,
under samma dag.
Efter det här bomblarmet på Bergvik så var de runt. Vi har fått uppgifter om att de var på biblioteket och kollade toaletterna där och även på lite andra ställen i stan som där mycket folk vistas.
Hur går polisen vidare med det här misstänkta föremålet på Bergvik nu då?
Nu undersöker man ju tekniskt vad det faktiskt var och sen letar man. Jag vet att man har tömt kameror i området och sådär för att se om det finns misstänkta på filmer. Och så söker man faktiskt vittnen också. Det vet jag att man har gått ut med.
Men, centrumchefen sa ju även att de gör ju de städer ju av de här toaletterna varje morgon och går en runda där. Så det gör ju att man vet ju att på måndag morgon så fanns det här föremålet inte inne på den här toaletten. Så du har ju ett ganska begränsat tidsutrymme som man behöver kontrollera. Det är ju någon gång från kanske klockan 9 på morgonen fram till 13:20 var det väl man larmade polisen om det.
Och vad är brottsrubriceringen på det här?
Nu är det grovt olaga hot.
Nu ska vi prata om ett mord som skakade många värmlänningar i somras. En 36-årig man mördades utanför sin bostad i Skoghall mitt framför ögonen på sina grannar. Och nästa vecka inleds rättegången mot den misstänkta mördaren och ni har båda läst förundersökningsprotokollet. Vad har ni fått för bild av den här händelsen, Åsa?
Allting tyder ju faktiskt på att det handlar om ett rent vansinnesdåd som skulle kunna drabbat nästan vem som helst i området där.
Men det var inte vad polisen trodde från början?
Nej, men den här mannen som blev mördad har ju de senaste åren rört sig en hel del i kriminella kretsar och som har handlat med narkotika. Han har även varit utsatt för, jag tror, 3 olika våldsbrott bara det senaste halvåret fram till mordet. Så självklart så trodde man väl kanske att det hade med det att göra.
Men nu visade det sig att det inte ser ut så helt enkelt. Och mordutredningar kan ju vara ganska röriga. Och i det här fallet så är det 3 personer som inblandade. Ska vi bestämma vad vi ska kalla dem så att lyssnarna hänger med?
Den här misstänkte mördaren väljer vi att kalla 36-åringen. Det är så gammal han är. Den mannen som är mördad är ju också 36 år. Men då har vi valt att kalla honom för sonen i det här sammanhanget. Och sen har vi även hans pappa som blev utsatt för ett mordförsök vid samma tillfälle. Och han kallar vi pappan. Så vi har 36-åringen, sonen och pappan som vi pratar om.
Och 36-åringen, den misstänkta mördaren, vad vet vi om honom?
Jag tror någonstans i förundersökningen att det står att han är en särling. Alltså en ganska ensam person. Han har inte jobbat, vad jag vet. Han har missbruksproblem och dessutom en del diagnoser. Varav Asperger verkar vara dominerande, eller hur man ska uttrycka det. Det är vad vi vet om honom. Han,
ja. En av hans kompisar beskriver honom ju ändå som att han är en snäll person. Han har ju väldigt, väldigt svårt att förstå att 36-åringen faktiskt har begått det här grova våldsbrottet. För det trodde han aldrig att han skulle kunna göra.
Och han har väl inte heller, vad jag vet, dömts för någonting tidigare. Han är inte straffad.
Nej, det är han inte. Utan det är, han har mått psykiskt dåligt under ganska lång tid. Mm. Och han beskrev väl i förhör att den här dagen så var han lite paranoid. Mm. Han hade paranoida tankar.
Vad hade han gjort den här dagen då?
Ja, dels så hade han ju cyklat ut till en anhörig som bor nära den här sonen. Det tog ju ganska lång tid för det är en bit att cykla. Och innan dess, eller när han kom fram till Skoghall, så handlade han mat, köttfärssås och lök för att de skulle göra köttfärssås och spaghetti hemma hos den här anhöriga. De hjälptes åt att laga maten och sen tog han disken. Ja, helt vanliga vardagssaker.
Och sen gick han då över till den här sonen. Kände han honom?
Nej, han visste ju vem sonen var. Men de två hade inte umgåtts tidigare eller var bekanta eller sådär. Men jag tror att sonen var en person som många kände och kände till. Och det gjorde även den här 36-åringen då.
De var väl flyktigt bekanta skulle man väl kunna.
Ja,
som jag förstår det så har ju 36-åringen har ju varit till det här området vid flera tidigare tillfällen. Och då tror jag han typ kanske har sagt hej till sonen bara för att de har mötts på någon av gångvägarna. Och sen har han beskriver i något förhör hur han såg sonen inne i Karlstad och då hejade på honom. Men då hade ju sonen inte svarat så då kände han nog inte igen.
Flyktigt bekant.
Ja, verkligen. Ja.
Men man vet inte varför han gick för att hälsa på honom.
Framgick det av någon sms-konversation, någon tidigare sms-konversation som 36-åringen hade haft? Med den anhöriga som bodde granne med sonen?
Ja, det är ju några meddelanden som är med i polisens utredning. Där de har pratat eller skrivit till varandra om den här sonen. För i och med att polisen var ganska ofta vid sonens lägenhet. Det var stökigt och det var mycket spring där. Och vid något tillfälle så har det varit inbrott i den lägenheten medan sonen själv befann sig på något behandlingshem. Så den här anhöriga till 36-åringen skrev om det till honom och att hen upplevde situationen som lite otrygg och obehaglig och refererade då till sonen med namn. Och så polisen har väl haft någon idé om att 36-åringen kanske valde att gå till sonen då bara för att kanske prata om den här situationen som upplevdes som stökig. Och det är ju flera grannar som har klagat på allt stök som har varit runt den här lägenheten också.
Och den här sonen då, som blev mördad, hur beskrivs han?
Ja, dels har vi ju den här bilden av en glad och social och väldigt trevlig person som har varit duktig på framförallt musik. Var väldigt välkänd i många kretsar. Samtidigt så har ju han hamnat i ett tungt drogmissbruk. Sedan flera år tillbaka så grannarna för honom var, för dem var han ju mest en småkriminell missbrukare där det, med alla de problem som följer med detta. Han var och ringde på hos många av sina grannar och skulle låna pengar, behövde låna telefoner. Han hade aldrig någon egen telefon. Även frågat om man kunde få mat. Hans pappa framförallt tog ju väldigt stort ansvar för sonen och hjälpte honom väldigt mycket. Både med pengar och mat och ja, stötta upp honom helt enkelt.
Och vad hade han gjort på den här dagen då, innan han blev mördad?
På förmiddagen hade han besök av sin boendecoach som han träffade regelbundet. Och där man tittade över att han skötte bostaden, var väl framför allt som var den huvudsakliga uppgiften. Och se till att det inte blev för nedgånget i bostaden, utan att det var någorlunda städat och ordning där. Och jag tror även hon kan ha hjälpt honom lite att titta över räkningar och pratade väl med honom lite om hans psykiska mående och hela där. Han har ju av och till uttryckt ganska stor rädsla under de senaste månaderna, just för att han har känt sig hotad av andra människor som har velat ha pengar utav honom. Men då ska han ha förklarat att nu kände han sig trygg, att det här hotet mot honom skulle ha försvunnit. Samtidigt så senare på eftermiddagen så hade han ett möte med socialtjänsten. Och då fick han reda på att han skulle bli vräkt från bostaden. Och det här var ju, det var ett jättedåligt besked för honom. Han förklarade att om han blir av med bostaden så kommer han ta livet av sig. Hammaröbostäder som var hyresvärden förklarade att de skulle försöka hjälpa att ordna en bostad åt honom i ett annat område. Men grannarna här hade väl mer eller mindre fått nog av situationen. Man har även hittat kanyler i området och så här, det är ju många barn som bor där. Så han gick därifrån vid 3-tiden och ringde till sin pappa. Sa inte riktigt vad han ville, men pappan förstod, sa väl att jag kommer hem till dig och så får vi se. Pappan kom strax innan 5:30 till sonens bostad.
Och då var sonen inte där, va?
Nej, då var det tomt i lägenheten, men han hade tappat sina nycklar. Så att den här bostaden, det var väl känt att det stod alltid olåst där, för han hade inga nycklar själv till den. Så pappan gick in i köket och satte sig för att vänta på sonen.
När han sitter där och väntar så är det inte sonen som kommer, utan det är den här 36-åringen som kommer. Hur reagerar pappan på det?
Ja, nu börjar ju det här. Det har ju typ 9 minuter långt, väldigt dramatiskt skeende som inleds ungefär här. Pappan kommer in i sin sons bostad, går in och sätter sig i köket. Samtidigt så har ju senare då övervakningsbilder och kvitton från Systembolaget visat att 17:36 så handlar sonen
ett par öl
var inne på Systembolaget och går sedan tillbaka till sin bostad. Det är en sträcka som tar 1,5 minuter att gå.
Polisen provgick sträckan 2 gånger.
När pappan har suttit i sonens bostad i knappa 5 minuter öppnas ytterdörren och det kommer in en okänd man i bostaden och stannar till i hallen. Pappan reagerar inte särskilt mycket på det här, för det brukar vara så mycket olika människor i sonens lägenhet. Så han tänker att det är väl bara någon av hans kompisar som står där. Den här mannen säger inte någonting direkt till pappan, utan han står still där. Men det tar bara en halv minut kanske så öppnar sonen ytterdörren. Då har han kommit hem från Systembolaget. Så då är väl klockan kanske 17:38. Mm. Han kliver in i hallen bakom den här 36-åringen. 36-åringen uppger då att han ska ha försökt att presentera sig. Säger att han är anhörig till den här personen som är granne med sonen. Men han upplever att han blir ignorerad av sonen, nonchalerad. Sonen bara går förbi, går in i köket och ställer sig vid mikron och börjar greja med saker. Då följer 36-åringen efter och Och pappan beskriver det som att han mer eller mindre kastar sig över hans son. Pappan ser inga tillhyggen alls. 36-åringen har själv i förhör beskrivit hur han får syn på en brödkniv som ligger på en skärbräda i köket som han greppar tag i och börjar hugga sonen i ryggen med, helt enkelt. Sonen faller till marken. I den här kalabaliken så reser pappan naturligtvis sig upp och då får den här 36-åringen vänder sin uppmärksamhet på pappan och hugger honom i ansiktet. Han får knivhugg över läppen och på hakan ner över halsen. Pappan ramlar också i golvet av det här, lyckas sedan krypa ut i hallen och ta sig ut genom ytterdörren. Blöder då ganska kraftigt från ansiktet och en grannfru i området får syn på honom. Hon känner ju till pappan för han brukar ofta vara där, så hon skyndar fram och börjar hjälpa honom och går och hämtar handdukar för att stoppa blodflödet och så.
Då har det väl gått ungefär 4-5 minuter sedan sonen lämnade system, betalade på Systembolaget, så det är ju ett väldigt hastigt förlopp det här.
Ja, precis. 17.40 någonstans mellan 17.40, 17.41, 17.40, 14 eller någonting sådant kommer första larmsamtalet till polisen om att någonting har hänt. Då är det den här kvinnan som tar hand om pappan som ringer det allra första samtalet.
Så 4 minuter efter han fick kvitto på Systembolaget så kommer första larmsamtalet.
Ja, exakt. Och därefter så tar det ju bara några sekunder när fler grannar som då istället ser överfallet på sonen börjar ringa desperat till SOS.
För han tar sig ut genom altandörren.
Ut på baksidan, ja. Så samtidigt som pappan blir omhändertagen här och kvinnan pratar med SOS Alarm så fortsätter 36-åringen att hugga och misshandla sonen svårt då.
Då finns det ju vittnen som har sett hela det skeendet. De ser sonen springa ut över den här lite sluttande gräsmattan som är mellan husen med 36-åringen efter sig. De beskriver det som att det är någon form av handgemäng mellan de två. Jag tror 36-åringen ska ha skrikit något om att sluta. Sonen ska ha skrikit sluta.
Många beskriver ju ett höga skrik.
Ja, exakt. Och sedan så faller sonen till marken med 36-åringen över sig. Och sen fortsätter 36-åringen att utöva väldigt grovt våld mot honom.
Men polisen är ändå väldigt snabbt på plats. 17.45 ska de ha varit på plats. Alltså 9 minuter efter att han lämnade Systembolaget.
Ja, 17.44-40 tror jag de är på plats.
De var ute på ett annat uppdrag på Vidön, var det inte så?
Jo, ja. Det var de. Så de var inte så långt bort första patrull. Och då ser ju de gärningsmannen stå vid sidan av sonen som senare avlider.
Vad säger den här misstänkte mördaren om vad som hände, varför han gjorde det här?
Ja, redan där på plats så är det ju flera grannar som vittnar om att den här 36-åringen var väldigt känslokall vid det här tillfället efter att han hade slutat utöva våld, så ska ju han ha stått och sträckt upp händerna i luften, så stod han när polisen kom och han var väldigt, ska varit väldigt blodig, men ska i övrigt inte sett särskilt brydd ut som grannarna har upplevt det. Och när polisen kom fram så kunde ju den här mannen även ge en redogörelse av vad han hade gjort, vem offret var, och han blev ombedd att lägga sig ner på marken för att, och så satte polisen bojor på honom, och då är det någon granne som har varit i närheten och hört hur den här mannen ska ha ställt frågor om, ja, det är vackert väder idag eller hur, eller liknande sådana formuleringar. Och det har ju de boende i området reagerat väldigt mycket på, eftersom det verkligen inte är vad man förväntar sig att höra från en människa som precis har gjort en sån här sak.
Men vad har han förklarat, hur han Vad som fick honom att göra det?
Han pratar ju om att han kände en djup vrede när han blev nonchalerad där i hallen när sonen kom hem. Eftersom sonen inte hälsade så säger han säger flera gånger i förundersökningen att sonen var ohyfsad mot honom helt enkelt. Och det är väl ungefär så långt man kan komma när det gäller förklaring eller motiv till det här dådet.
Jag tror att man mer eller mindre ser det som att man egentligen inte har något riktigt motiv. Fortfarande.
Nej, det finns ju ingen, inte ekonomi och inte någon relation eller något sånt där, utan det är ett fruktansvärt vansinnesdåd kan man nog säga.
Att det blev den här kniven, det var att han såg den.
Ja, hade inte den legat där så vet jag inte om han hade kanske gjort något annat. Det kan
han
bli bara
han
spekulationer.
Han har ju även fått tag på en gaffel där inne i köket som han också ska ha huggit både pappan och sonen med, tror jag. Den hittade man ju sedan avbruten ute på gräsmattan.
Men erkänner han brott eller vad säger han nu i förhör?
Han medgav ju i början väldigt klart och tydligt att han hade gjort det. Men nu har han delvis tagit tillbaka erkännandet.
Och sen har han ju hela tiden förnekat det här mordförsöket på pappan då. Det menar han att det har han inte gjort. Jag tror att han har tagit tillbaka erkännandet och hävdar att han hade aldrig uppsåt att döda sonen. Och att det är därför han inte vill erkänna.
Jag har frågat åklagaren också för att det känns ju som att det skulle kunna vara så att han befann sig i eller hade en allvarlig psykisk störning när han begick det här brottet. Och det är ju mycket möjligt att tingsrätten sen kommer att besluta om att han ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning efter förhandlingen när man är klar med skuldfrågan så att säga.
Och rättegången inleds då nästa vecka. Vad kommer att hända då?
Ja, det är ju som Nicole precis sa här. Jag tror att det är 3 rättegångsdagar inplanerade nu. Åklagare och försvarare kommer ställa en rad frågor till den här misstänkte 36-åringen. Då. Sedan finns det ganska många vittnen som är kallade. Mm. Och därefter... Ja, pappan är ju naturligtvis ett nyckelvittne till hela händelsen. Eftersom han befann sig där inne och har varit med under hela skeendet. Därefter kommer det väl med största sannolikhet bli beslut om en stor rättspsykiatrisk undersökning.
Ja, vi följer det här. Men nu går vi vidare. Det har också hänt grejer i Glava den senaste veckan. Glava är en ort som vi har pratat om tidigare här i podden. Vi har till och med frågat oss om Glava är Värmlands Midsommar. Och eftersom det är en idyllisk ort som har drabbats av oväntat många brott. Och i veckan var det återigen ett stort polispådrag i Lilla Glava. Vad var det som hände, Nicole?
Ja, det som hände var att polisens insatsstyrka grep 2 dömda mördare. Under stor dramatik får man säga. För Glava är ju, som vi har berättat tidigare, en i vanliga fall lugn liten ort. Men den här eftermiddagen så blev det stopp i trafiken när massa civila polisbilar och mängder av svartklädda poliser med några med förstärkningsvapen, vad jag har hört, invaderade Glava eller området kring Glava glasbruk. Och förklaringen kom dagen efter och då handlade det om att polisen hade gripit misstänkta rånare. De skulle ha vapenrånat 2 ICA-butiker i Västra Götaland. Men sen visade det sig dessutom att 2 av de här 3 som greps, eller 4, det var 3 män och en kvinna som greps i Glava. Och de visade sig alltså vara dömda för ett brutalt gängmord uppe i Sundsvall för 11 månader sedan. Och innan man hade hunnit sätta dem i finkan så rymde de helt enkelt.
Men vad gjorde de i Glava?
Ja, det är väl nästan så att ingen egentligen riktigt vet. Alltså de har ju ingen koppling till Glava, vad polisen känner till, utan det verkar som att de har rört sig i området kring de här platserna eller butikerna de rånade i Västra Götaland. Och då har de väl känt att det började brännas lite under fötterna. Så nu skulle de flytta till något ställe och gömma sig där de trodde att de inte skulle kunna märkas. Och ja, där de skulle kunna leva väl dolda ett tag.
Var skulle de bo då?
Ja, de hade ju kontaktat en stugägare som hade lagt ut sin stuga. Annonserat utanpå Blocket. En jättefin liten stuga vid kanten av Glasskogens naturreservat. Och då var det en kvinna som ringde stugägaren och bokade den för 2 veckor. Och sa att vi är en barnfamilj som ska bo där nu och det ska bli så skönt. Och så komma och koppla av lite i Glava. Men så stugägaren bad grannen gå och sätta på värmen och så där i stugan. Så att det skulle vara klart till barnfamiljen kom. Men vad jag vet så har det inte kommit någon barnfamilj där fortfarande. För rånarna precis, de greps väl i princip precis när de var på väg ner till den här stugan.
Men hur visste polisen att de var på väg
dit? Det är egentligen, alltså de säger ju spaning. Jag har pratat med spaningsledaren där i Västra Götaland. Exakt hur de har spanat, det vill han inte säga. Jag frågar vilka, liksom, om de har använt avlyssning och sådär. Men det är ingenting som han vill säga. Men de har i alla fall haft mycket koll på dem.
Men polisen låg liksom i bakhåll
ja,
för dem där.
Tror
så
inte
att de var
att de
där innan rånarna.
Ja, jag tror inte att de har... Jag tror de visste på ett ungefär vart de var på väg. Men eftersom de har ju engagerat regionala insatsstyrkan i Bergslagen, alltså här i Värmland och så var det Västra Götaland som gjorde det här ihop. Plus att Arvika polisen var med och transporterade de här misstänkta mördarna och rånarna till arrest.
De är inte misstänkta, va? De är väl dömda?
Ja, de är ju misstänkta för rån men dömda för mord, så de är ju mördare och misstänkta rånare.
Men Glavaborna då, som du har pratat med, vad säger de om det här?
Ja, de var ju ganska förskrämda. Det kändes ju inte roligt för dem förstås att ha haft de här människorna på sin bakgård, eller vad ska jag säga. Utan de var väl ganska lättade över att de kunde gripas. Och stugägaren var ju väldigt förskrämd, för hon kände inte alls till att vilka det var som hade hyrt stugan. Hon var ju också ganska glad över att de aldrig hann komma fram och bo i den. De här människorna var också, hade vapen när de greps. Så de är ju också misstänkta för grovt vapenbrott.
Men det var väl flera som hade sett också när de kom?
Ja, för jag pratade med flera poliser här i Värmland om det här med att gömma sig i Glava. Och alla är överens om, och även Glavaborna då, om att det vore en ganska dålig idé. Därför att bor man i Glava, då har man rätt så bra koll på vilka som hör dit och inte, så att säga. Och jag pratade med en man som bor där som sa att han hade mött rånarbilen när han var på väg för att hämta älgkött, tror jag. Och då jag frågade honom hur han visste att det var rånarbilen, och då sa han bara helt självklart att det var ju ingen bil härifrån. Alltså folk som bor i Glava, de hade nog reagerat om de här människorna hade bott länge i den där stugan. Det tror jag.
Ja, bor man i en liten ort så har man kanske koll
ja,
på.
Ja, jag kommer själv från en jätteliten ort och jag hade nog också reagerat.
Ja, men vi får hoppas att det blir lugnare i Glava framöver.
Ja, polisen sa faktiskt särskilt till mig, spaningsledaren i Västra Götaland, att de behöver inte oroa sig för att det ska komma någon mer i den här härvan till Glava. Men sen kan han väl inte garantera att det aldrig mer händer något brott där förstås.
Vi ska snart avsluta, men vi har några trådar från tidigare avsnitt att följa upp. Förra avsnittet pratade vi om en stor vapenhärva. Och det har hänt lite nya grejer där. Kan du berätta om det, Nicole?
Ja, nu har det kommit åtal i ena delen av den här stora härvan som jag har berättat om. Och då är det en 19-årig man som åtalas för grovt vapenbrott efter att man hittade ett vapen inslängt i en buske på Rud här i Karlstad. Och det var ett skarpladdat vapen. Så den förundersökningen, den tror jag är spännande. Vi kommer att läsa den och redogöra för den noggrant.
Du fick den nu precis innan
ja,
vi började spela in.
Ja, den är rykande färsk. Jag har inte hunnit titta i den nästan alls. Men jag kan konstatera att den var intressant.
Det blir intressant att höra vad du har att säga nästa vecka om det här. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en kompis om att vi finns. Och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om så kan du gå med i vår Facebookgrupp som heter NVT Krim. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan. Klipper podden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.